Is it October yet? Det brukar vara så NHL-snacket går under sommaren och början av hösten. Den här gången har vi fått vänta ända till januari, men nu drar världens bästa liga igång. Och med mig för att snacka upp den, ranka värmlänningarna som finns där och givetvis, ni kan vara lugna, ska vi snacka Färjestad. Finns en högoktanig gäst, för det med glädje jag säger välkommen tillbaka till VF Hockey, till Färjestads förre lagkapten Rickard Wallin.
Tack så väldigt mycket.
Vad kul.
Det är kul att vara med av många anledningar och inte minst som du säger att NHL kör igång nu. Det är ju sjukt konstigt när man hör någon annan berätta och när man kliver ur det här vardagliga att ja, men 17 januari.
Ja.
Så, men ja, man får göra det bästa av det.
Precis, du, för det är ju premiär, det är ju onsdag morgon när vi spelar in nu och du ska väl sätta dig och kommentera premiär i natt, eller hur ser det ut?
Ja, precis. Jag hörde att du ringde in och bestämde vilken match vi skulle sända. Så det blir ju Pittsburgh-Philadelphia i
det är bra, ni lyssnar.
Ja. Nej, men skämt åsido, det är en match på väldigt bra tid. Jag tror den börjar vid 23:30 svensk tid. Och vi brukar inte sända premiärerna, men ja, nu har vi lyckats kräma in en studio. Så vi är glada och peppade, så hoppas att det blir en kul tillställning.
De där matcherna brukar sällan göra en besviken. Ja, det är väl lite motsvarighet. De kan väl ofta göra en besviken för man håller på ett av lagen, men som underhållningsmässigt sett så brukar de, det är lite Färjestad Frölunda klass över det så sett. Det brukar alltid hända grejer.
Ja, men vet du vad? Vi spelade in en podd för våran, nu ska man inte göra reklam för andra poddar, för det här
får
är
du göra.
Världens bästa podd. Ja, om jag får det så har vi världens näst bästa podd via Play Hockeys podcast som vi sitter och knåpar ihop och pratar om, och vi pratade om ligan i stort och olika divisioner. Och det slog mig nu att när man bara kommer spela inom divisionerna att det kommer ju bli sjukt roligt och se vart den här rivaliteten tar vägen. Tänkte ju behöva möta samma spelare. Tänkte möta Brad Marchand nästan 10 gånger per säsong och sen får man springa på varandra i slutspelet efter det. Det kommer bli bra på så sätt att det kommer bli flera av de här rivaliteterna som kommer byggas igen. För jag kan ju känna både i SHL och NHL ibland att det är på väg att, kan säga urvattnas, men det blir inte riktigt samma att man nöter på varandra så mycket i och med att det breddar ut hockey med fler lag i ligan. Och, ja, det är inte riktigt lika tydligt vilka som är topplagen. Så jag tror att det här kan vara en bra grej av en dålig grej.
Ja, och dessutom så har du väl det speciella i år att nästan alltid så möter du samma lag två matcher i rad, två dagar i rad. Att de, när Pittsburgh åker till Philadelphia så möter de två matcher för att minska ner resandet och minska ner kontakter och så vidare.
Ja, och det här brukar ju alltid falla på när man pratar om att skapa de här rivalgrupperna eller derbygrupperna. Att någonstans att det faller på rättvisan. Att ja, men alla måste ju möta alla och lite så här. Men nu har man ju fått se bort ifrån det utan bara se det lokala perspektivet. Så det ska bli sjukt intressant att se hur det verkligen blir utav det där. Dock utan publik, det hade ju kunnat blivit ännu hetsigare och roligare på det sättet. Men ja. Det blir ett litet experiment i det hela som jag inte hade slagit av tanken riktigt förrän vi började diskutera här om man skulle ranka lagen i divisionerna. Det är inte lätt i vanliga fall, men just när de bara ska möta varandra också så blir det extra intressant.
Ja, men verkligen, verkligen. Du, profilruta ska vi inte köra på dig. Många har lite koll på det, men du har ju framförallt varit med i podden förut. Men när man är återkommande gäst så har jag som tradition att jag kör en liten associationslek. Så jag säger någonting och du säger det som ploppar upp i huvudet. Och det första, givetvis, jag säger en dag som denna är snökaos.
Skotta.
Du har fått göra ett styrkepass på morgonen.
Ja, jag fick göra det och det var inte bara att skotta fram bilen. Jag har även krupit i korset och försökt spola upp en sån här backyard rink.
Oh,
alltså en liten sån här isyta på baksidan. Det finns ju ingenting att göra för barnen nu. Nu kom ju snön så det fanns något att göra. Men när det bara var gegga och allting så har det inte varit så roligt i och med att allt är stängt med aktiviteterna. Så jag kröp till korset och har byggt ihop den och spola. Och nu kom ju snön på där också. Så nu ska ju den bort fort som 17 så att det här fortsätter frysa.
Just det.
Men jag går in lite för hårt för grejer att ta på mig. Det är väl en både styrka och svaghet.
Härligt. Du, JVM?
Sena nätter.
Det var det. Hur ställde du om dygnet? Hur funkade det? Din var ju kvar här.
Ja, precis. Det blev ju ingen resa till Edmonton med förklarliga skäl. Det var ju nog krångligt för spelare och ledare som skulle dit. Men jag bodde på hotell uppe i Stockholm och körde därifrån. Och det blev lite speciellt. Jag sa till min fru när vi ringdes hem på... Man saknar ju familjen och barnen och ringer hem på dagarna. Men det blir lite speciellt när man går upp vid 12 eller 1 på dagen och har gått och köpt en pizza. Så det kändes som lite så här anti-Ibiza-resa. Liksom. Man var vaken hela natten och så sov. Och så drog man upp persiennerna, det spöregnade och var grått. Och gick och köpte en pizza och stängde in sig på rummet ungefär. Ja.
Du missade hotellfrukost varje dag du bodde på hotellet.
Faktiskt, nej, faktiskt så fick jag in... Jag lyckades tjata mig in på hotellfrukosten innan den öppnade ett par gånger. Så när vi körde de sena matcherna så var de slut där. Vid sexhugget så frukosten öppnade 6:30, då kunde man vara lite snäll och få en macka med sig upp och så kunde man sova några timmar till.
Ja,
det är inte helt lätt när man är småbarnsförälder att ställa om dygnet så här, det kan jag säga.
Det kan jag förstå, för att det ställs om åt något annat håll oavsett vad man vill eller inte under de åren.
Exakt.
Mm-hmm. Du, vi hoppar mellan ämnen. Christian Berglund.
Envis.
Mm.
Var en politiskt korrekt beskrivning.
Var politiskt. Senast jag pratade med Christian så var det när han hade vunnit klubbmästerskapet på Karlstad Golfklubb. Och jag tyckte, jag vet inte om jag någonsin har hört honom så stolt någonsin som
nej.
Då.
Nej, har man lagt ner mycket tid på hockeyn genom åren och spelat så vet det 17 om inte golf är bra nära. Så, i alla fall med tanke på hur mycket han har fått ersättning för de timmarna han har lagt på golfbanan. Det är väl en form av terapi att spela golf för Christian också. Och han har ju rätt så mycket energi.
Mm.
Gå och tänka på en golfboll, och han är grym på golf. Det märktes ju i och med vinsten där. Ja. Han har en... Nästan som man skulle kunna säga i alla sporter, och det ser man på hockeyn, han har en ganska speciell stil, alltså inte så mjuk utan den är kantig och explosiv, men väldigt vägvinnande, och på något sätt så är det nästan så att han skrämmer i bollarna i hålet. Det var kul för han, jag pratade också med han efter och jag delade den uppfattningen att han har nog inte varit så stolt någon gång.
Nej, jag tror det är guldet. Ja. Det
var mer känslomässigt.
Det var det.
En annan grej.
Nu får han ju, det han var mest glad över var ju att han nu skulle få ha den parkeringsplatsen närmast klubbhuset för den som är regerande mästare.
Ja, men det tror jag skiter i parkeringsplatsen. Det är bara för att alla ska se att han är klubbmästare.
Exakt.
På den där plaketten. Förlåt Christian, men jag vet hur du jobbar.
Ja. Du, corona.
Tråkigt.
Mm.
Man är så less på allting att det liksom inte går att göra någonting.
Mm.
Både för barnen och för en själv också. Så det gäller ju att försöka hitta glädjeämnena som trots allt finns. Men det blir liksom en blöt filt på allting. Och ja, jag vet inte. Det är svårt att tänka hur man ska tänka, tycker jag.
Mm.
Och bitvis så klarar man det väl hyfsat. Och sen så blir man lite... konfunderad. Sen fattar man ju att det är allvarligt och hela den biten. Men kontrasterna med att livet ändå rullar på och stängs ner på andra håll, det är svårt att ta in.
Precis. Du, Christer, är ju min gode samarbetspartner i denna podden, och när jag sa att det var det jag skulle podda med, sa han, du får hälsa till min paddelkompis. Så då måste jag givetvis ha med det som en association här. Paddel, vad säger du där?
Kul! Mm. Det var en dålig association kanske, men det har varit, nu spelar jag inte så mycket paddel i och med att smittspridningen har gått upp igen, så har jag försökt att hålla mig därifrån med jul och nyår och allt det, men annars har det varit en form av terapi också för att spela paddel och komma ut och göra någonting. Det är ju en bra form, jag vet att många har ju åsikter om man ska spela inomhus eller inte, men man är ju rätt långt ifrån varandra och så. Jag tyckte i våras i alla fall att det där var en skön grej att få röra på sig och tänka på något annat en stund.
Är du bra då?
Lite lagom. Ja, men okej, tror jag.
Mm. Okej, okay, det var ett ödmjukt svar, då vet vi.
Man försöker det man ger sig på.
Ja.
Men det är en bra form av träning också. Jag har lite svårt att hitta någonting som tilltalar mig att hålla igång. Men paddel har varit en väldigt bra grej för mig. Och, ja. När jag och Christian spelar ihop så har det också varit en bra form av terapi. För vi har lite olika ingångsvärden i hur man ska tävla när man inte gör det på absolut elitnivå.
Ja, okej. Okay. Får jag gissa att hans ingångsvärde inte har ändrat så mycket?
Ja, du får gärna gissa. De som känner oss båda tror jag vet ungefär att vi är lika tjurskalliga med lite olika sätt att presentera det på.
Ja, exakt. Du, hockey-VM i Belarus.
Ställ in. Flytta. Vad är problemet?
Har du läst idag?
Ja. Det är liksom... Det var någon som skrev att det var lite Trump-varning över Fasel där och hans uttalanden, och jag delar den uppfattningen, även om i övrigt ska man inte göra några jämförelser så.
Nej.
Men jag tycker att nu är det liksom dags för några utav de andra länderna att sätta ner foten och säga att vi kommer inte om vi spelar där. Det är liksom det är inget att snacka om. Det är ingen spelare som vill åka dit. Det är liksom en självklarhet, tycker jag. Både symbolvärdet, säkerhetsmässigt, jag ser ingen väg runt det. Jag förstår inte hur de kan skjuta sig själva i foten så på internationella hockeyförbundet.
Nej, exakt. Vi hoppar som sagt mellan ämnen. Det är hemmatid som gäller, så då ska du få komma med ditt bästa tv-serietips. Har du något?
Ja, vi föll in på The Crown här, jag och sent om sidor.
Jag gillar.
Väldigt bra faktiskt. Jag var inte förberedd på att jag skulle fastna så mycket och tycker att det var så roligt med de här historiska vinklingarna på olika händelser som de väver in i serien där. Och allt är väl inte riktigt som det utspelar sig, men det bygger ju ändå på verkliga händelser. Det har vi tyckt båda två var kul, och det är roligt att hitta någonting som man är intresserad av och kolla på ihop. Så annars så blir det ju en hel del sport för mig, och det är väl inte riktigt lika uppskattat. Och sen på junior-VM så... På mina härliga hotellrumsdagar där så kollar jag på Vår tid är nu. Också så här historiskt. Så jag har fastnat i den genren, och den är också riktigt, riktigt bra faktiskt.
Ja, du har backat till typ... Den är väl på 50-talet, va? Ungefär. Någonstans,
ja, den börjar väl där någonstans. Ja. Till och med på 40-talet innan kriget. Ja. Eller när kriget tog slut. Så. Där var man ju inte riktigt med, men man börjar känna sig gammal när man går upp på morgonen.
Nej, exakt. Reagerar du också på just nu när du ser det? Alltså, det kanske inte gör lika mycket i sådana historiska draman, men annars när du ser tv-serier och folk är i grupp och folk kramas och hälsar, blir det också, vad gör de? Det är fel, så det får man inte göra.
Nej, men eller hur? Det tänker man ofta på när man ser gamla bilder, och jag tycker kanske inte så mycket på de som går så långt tillbaka i tiden.
Nej.
Men när man ser exempelvis bilder på från idrottsarenor, eller när man ser bilder från konserter och sånt där som är ändå ganska i nutid, att men så där kan man ju inte göra. Så man har ju någonstans ställt om i skallen att så där nära varandra kan man inte vara. Så jag undrar om hur det kommer kännas när och om man får börja ha såna tillställningar igen.
Precis. Ja, det blir speciellt. Du, sista associationen. Färjestad 2021. Varsågod, ordet är ditt.
Ska ett ord?
Nej, orden är dina, ska jag säga.
Ja, men det är otajmat, tycker jag. Jag tycker att det inte funnits någon balans i det från start. Jag tycker att man gick in i säsongen med fel ingångsvärde mentalt.
Hur menar du då?
Jag tycker att man gick in med att tro att man var lite bättre och hade lite bättre material än vad man hade. Vems fel det är, det kan man ju bara spekulera i. Men faktum är att de kom ut de första omgångarna och spelade som att... jag vet inte vad. Det var... kroppsspråket var inte bra. Jag tycker man tävlade inte ordentligt och åkte på några torskar där. Och sen fick självbilden sig en törn som man inte riktigt har hämtat sig vid. Och sen är ju skadorna på Gustav Rydahl såklart olycklig. Det var ju inte någonting som man räknade med, och det är svårt för alla lag att hämta sig. Men han såg inte heller riktigt tajmad ut från start.
Nej.
Gustav, och kom lite snett in i det. Så det kan man ju också bara spekulera i hur bra han hade varit. Inte säkert att han hade varit lika bra som förra året.
Nej, precis.
Men jag tycker att de har inte hittat rätt. Vi har pratat om det här förut, tror jag, någon gång. Och jag vidhåller att sättet man lyckades knövla till det med Per Åslund i förhandlingarna var klumpigt. Framförallt från Färjestads håll. Men jag känner ju Per och får höra en sida. Och det är klart att det finns alltid flera sätt att se det. Men att göra honom lite besviken, eller väldigt besviken, när man sen till slut får in honom, så blev det otajmat även där. Samma sak med Martin Johansson var väl lite med armbågen man kom överens där. Jag tycker man, ja, man tappar den här goda känslan som man var på väg att bygga upp i lagbygget. Och då är det väldigt viktigt att man håller dem som representerar lite kontinuitet och historia. Att man håller dem glada på något sätt. Det tror jag är mycket värt. Nej, jag vet inte riktigt. Det är du som följer dem på väldigt nära håll med träningar och matcher också. Kan säkert skriva under på det att det känns inte lika självklart när man hör spelare och ledare prata som det kanske har gjort de senaste åren. Så det känns jobbigt.
För att prata rent, för du sa att du, självbilden var inte där och de var inte så bra som de trodde de var framförallt. Man kan väl framförallt säga att inte så bra som de har varit de senaste åren så sett.
Nej,
vad är det du saknar i lagbygget för att vara på den nivån?
Jag tycker inte man har spetsen riktigt på forwardsidan som man säger att man har. Jag tycker inte man för spelet alls. Även om man gör mycket mål och opportunistiska så dominerar man inte matchbilden på samma sätt som jag tror att man förväntade sig själv. Jag tycker att försvarsspelet är dåligt, så jag saknar väl, vad ska man säga? Man saknar några fler. Nu ska jag inte hylla Per Åslund bara för att det inte är lösningen på allting, men man saknar de här spelarna som kan kitta ihop kedjorna. Det har varit så att Nygård har ju lyft en kedja i flera år och Åsa har lyft en kedja i flera år och sett till att de funkar med sitt sätt att vara och spela och jobba över hela isen. Jag saknar kanske de spelarna som jobbar, som funkar i alla situationer, de här allround-spelarna lite grann. Jag tycker också att det kanske inte just, jag tycker att man har kanske spelartyperna, för det var ju så, därför man fick så mycket tips på sig inför säsongen också, tror jag, att när man tittar på vilka spelartyper, alltså rent spelmässigt, som finns, så har man faktiskt de flesta för att kunna bygga ett bra lag. Men det är karaktären av de här som går i alla väder, som det så fint heter, och kommer till jobbet varje dag, som jag vet att du älskar. Det är ju bara en så här klyscha för att vara pålitlig och spela även när det går dåligt. Jag tycker att det, när det inte går som det ska i matcherna, så har man inte de här riktigt Peter Nordström, Jörgen Jönsson, typerna av vem 17 har det. Men du förstår vad jag menar.
Ja. Man kan ju prata kvalitet som spelare, det är ju vad det är. Sådana spelare finns ju inte riktigt i SHL längre överhuvudtaget. I dagens hockeyvärld så hade nog Jörgen Jönsson kanske inte kunnat stått emot pengarna från KHL istället för att han nu inte ville vara i NHL och så vidare.
Men du känner väl Jörgen Jönsson?
Ja.
Jag tror inte det var det föll på.
Nej, det var ju inte pengarna så sätt. Men jag menar att man kan ju prata om typerna Nordström, Jönsson som ledare. Alltså, jag vet inte, i och med att du har skottat snö så gissar jag att du inte har hunnit läsa en krönika jag la ut här på morgonen. Du har det.
Ja. Det har jag gjort.
Jag kan väl bara, för er som inte har läst den då, så lite kortfattat hur jag argumenterar den, så ska du få kommentera hur du tänker sen, Rickard. Att jag ser ett ledarskapsproblem i Färjestad, och ett ledarskapsproblem kan vara på många sätt. Att Johan Penneborn är, jag tror fortfarande på honom som ledare, och jag tror att han kan fungera och styra Färjestad på rätt håll. Men jag tror att hans ledarskapsstil, där det snarare, han pratar ju själv om det, att han går, det har han gjort i podden, han går med sina spelare snarare än att peka ut riktningen helt och hållet åt dem. Det gör han även åt mig när vi har intervjuer ibland. Vissa gånger så vill han inte svara på frågan, utan ger liksom lite ledrådar och så här. Och vilket håll jag ska tänka och så vidare. Så han försöker nog att utbilda mig också, eller vad det är han ute efter. Men i alla fall att jag för att ett sånt ledarskap som jag tror på sikt för en förening, för att det ska vara framgångsrikt, så krävs det att det finns starka ledare i laget som har kapacitet att ta den rollen, att ta det ansvaret, att vara de som leder laget. Och det saknar jag i dagens lag. Ungefär där var det väl jag landade i krönikan. Hur ser du på den argumentationen?
Ja, men jag delar den uppfattningen, och lite grann samma ord tror jag som jag försökte få till innan här. Att jag saknar den, det drivet och den ja, de spelarna som står upp när det går emot. Det blir klyschor, men jag delar den uppfattningen att det är svårt att se riktiga karaktärerna. Och också lite grann som jag var inne på, att jag tycker att man knuffade lite ut dem och satte sig i en dålig situation i och med förhandlingarna med både Martin och Per Åslund. Istället för att lyfta dem som kanske skulle kunna vara de spelarna och ändå hylla dem för det de har gjort de senaste åren, så blir okej, ni får vara kvar, men vi tar in Olle Lycksell och Petersson och Jakob Nilsson och varsågoda, nu ska ni köra bussen. Och sen då, ja men okej, det kanske inte funkar, Martin, vi flyttar upp dig igen och så får du spela, och såklart Åsa, du ska också upp och styra upp powerplay. Det blir dåliga signalvärden från start. Det blir svårt för alla då, svårt för Johan Pennerborn också att veta hur ska jag bygga laget, hur ska jag få till det här. Så där någonstans har man fastnat i den här versionen, tycker jag.
Hur ser du på Johan Pennerborn som tränare nu när det har gått lite kärft där som alltid? Då börjar du pekas mot tränare och så vidare. Och vissa säger nej, nu måste Pennerborn bort. Hur ser du på honom som coach? Nu har inte du haft honom så sett, men du känner ju folk och så, trots allt.
Nej, men jag pratar med Johan lite grann också, men hur han reagerar sen i skarpa lägen och vad det är för daglig kommunikation. Alla som har haft honom som jag känner har ju pratat väldigt gott om honom, och jag tror inte att det är han som vinner eller förlorar matcherna. Så sen kan man ju välja att se det, att kommer in någon annan så kan det bli en reaktion i gruppen och man kan säkert få ut ett annat resultat kortsiktigt. Sen måste man också kolla vad är verkligen kapaciteten i det här laget. Är det så enkelt att man kan göra några små justeringar och så blir det jättebra? Jag upplever inte att de har kört fast tränarna direkt heller, utan jag tror inte att det är vägen att gå just nu. Jag ser inte vem som skulle kunna komma in med ett magiskt trollspö. Jag menar, Perra Jonsson har gjort sina inhopp i Färjestad och gjort det med förtjänst, men jag tror inte att det skulle bli reaktionen på samma sätt den här gången. Utan jag saknar nog lite kvalitet för att det skulle gå ihop också, om jag ska vara helt ärlig. Jag menar, om man tittar på som det ser ut nu när Nygård är borta och Rydal är borta och någon till är borta i laget, så om man matchar kedja för kedja mot varandra, så är det inte avgjort att Färjestad har ett överlägset mycket bättre lag än de flesta motståndarna just nu, utan det gäller ju att maximera sina prestationer. Och där är man inte heller just nu, och jag är mest bekymrad över, och har varit ett antal år när jag tittar som jag ska inte säga fan, för det är jag väl inte heller, utan man är ju ändå, jag vet hur det funkar och jag vill ju att det ska gå jättebra för Färjestad. Men jag tycker också att lite grann att man har fastnat i att man skulle spela så rolig hockey och det var positivt och vi gör mycket mål och hela den biten, men man kanske inte riktigt har tittat sig i spegeln över det kollektiva försvarsspelet över hela banan. Man kan ju skälla och det var tråkigt på 2000-talet och gud vad dåligt det var ingen som vann poängliga. Nej, men det fanns ett sätt att spela där Claes Eriksson-typerna var väldigt viktiga, som drev på träning, som drev på match, som inte gjorde mest poäng men ändå var otroligt viktiga för hur gruppen spelade och hur gruppen upplevdes. Det fanns en tydligare kravbild, lite grann de där som du var inne på i din krönika med Stefan Schwarz och Jonas Tern, för er som kommer ihåg de gamla fotbollslegendarerna. Det behövde inte vara någon som tjoar och skriker och syns i media, men som levererade en kravbild på alla. Och där någonstans, jag tycker att det har blivit lite för mycket att vi ska bjuda upp och vara det här roliga, positiva laget och sätta en viss karaktär. Men är det så man vinner? Jag tror inte det. Jag tror att det kommer bli svårt att kombinera det med att bli ett vinnande lag, framförallt i ett slutspel när man möter flera. Då måste man vara extremt mycket bättre på alla positioner om man ska spela så.
Jag känner att det är en lite svår, extremt svår balansgång. För på ett sätt kan jag känna att anledningen till att en hockeyklubb finns det är givetvis att vinna och gå för guld och så vidare. Men det är ju även att skapa en gemensamhet, en tillhörighet, skapa för supporterna, skapa någonting att samlas kring. För om man ser ett större perspektiv kan jag känna att det är en ganska viktig sak i hela, som ger värde. Och där tror jag ju faktiskt, alltså, sista åren nu, det har varit jättemycket folk på matcherna. Och jag tror en stor del är att det har varit ganska rolig hockey.
Ja, det är möjligt att det, är det. De har dessutom gjort ett väldigt bra jobb på marknadsavdelningen för att få dit folk. Vilket någonstans lyfter varandra. Och jag säger inte att det är fel att spela på det ena eller andra sättet.
Men jag balansen. Tror också
att balansen där någonstans, att folk vill ju se lag som vinner också. Det tror jag, för att nu ser man ju att frustrationen kommer ju också de dagarna det inte funkar. Eller de åren det inte funkar. Och det är lätt att bygga något nytt i början och ändra inriktning, tror jag, men det är svårare att hålla den och sen utveckla den. Så jag tror att någonstans måste man göra en analys där över hur man försvarar. Så vill man vara ett lag som forecheckar helt, alltså går superhårt framåt, då måste man ju ha spelare som orkar göra det. Eller ska man kunna ställa om i matcherna och stänga ner mittzonen när det behövs, alltså anpassa sitt spel efter motståndarna lite grann. Jag känner ibland att det är ju inte försvarsspelet i egen zon jag reagerar mest mot, utan jag tycker att det går väldigt lätt att spela sig ur, för motståndarna att spela sig igenom mittzonen många gånger också. Men det är alltid lätt att kritisera. Däremot så kan jag tycka att det har blivit ett litet sån här narrativ av att just nu så spelar Färjestad en fruktansvärt rolig hockey mot vad man gjorde i början av, eller mitten av 2000-talet och i slutet. Så stor skillnad är det inte när man tittar på mål framåt till exempel och hela den biten, utan det gäller ju att maximera vad man har för spelartrupp, och det känner jag att i alla fall de åren jag var med och spelat, visst, de sista åren så gick det lite neråt, men det var väl mer en kvalitetssänkning på det totala. Men många gånger så maximerades prestationen på de spelarna som fanns i laget, vilket gjorde att man gick långt varje år. Och det är någonting också, att man bygger på en grupptillhörighet där man maxar sig själv. Det tror jag också fansen uppskattar mer än att man ska vinna med 13-0 mot Oskarshamn i november. Därmed är det inte sagt att det ena är bättre än det andra. Men just kombinationen där någonstans skulle jag vilja att det gifter sig. Jag tycker att det har spretat för mycket åt ena hållet jämfört med det andra. Man behöver hitta kombinationen.
Hur ser du på, för det är också någonting som har diskuterats ganska flitigt här nu. Hur ser du på agerandet att, visst, nu kom Jakob Forsbacka Karlsson in från Växjö. På ett väldigt billigt kontrakt, har jag förstått. Men att man annars inte har agerat och lockat in någonting. Det har ju ändå, ser vi mot laget som inledde säsongen, så har det försvunnit en Gustav Rydahl, det har försvunnit en Joakim Nygård, det har försvunnit en Wojciech Mosik, det finns en Sebastian Eriksson som har sin problematik och så vidare. Hur ser du på det? Tycker du man gör rätt som inte värvar? Eller tycker du de har gjort fel? Och nu är det ju många faktorer att väga in givetvis, med tanke på den säsongen som är.
Jag sitter ju inte på all information för att kunna göra den bedömningen.
Nej.
Det är klart att man hade önskat att det gick att ta in en Gustav Rydahl-ersättare när det blev klart att han inte skulle komma tillbaka. Men det finns ju ingen heller.
Nej.
På det sättet, som jag kan se i alla fall, som kan kliva in och axla den rollen heller. Så det där är knivigt när man inte vet. Däremot så kan jag tycka att hela den här backsidan blev sned från början också, och situationen med Mosik blev ju väldigt märklig också när han bara helt plötsligt försvann. Så jag tycker inte backsidan ser så bra ut, både spelmässigt och kanske laguppställningsmässigt heller, som man gick in i säsongen med.
Nej.
Det blev otajmat när både Blam och Virtanen kom in någonstans. Och då blev Mosik satt utanför. Det satte säkert lite lite osäkerhet i gruppen på något sätt.
Mm. De fick ju faktiskt en positiv reaktion när han försvann. Och det pratades om att det blev en liten bättre balans. Och när Linus Arnesson till exempel var inne på att det var mycket lättare det var att spela på sex backar när de började göra det där ett tag och så vidare.
Det kunde man ju ha sett redan i augusti.
Mm. Att det skulle bli för tjockt.
Ja. Alltså det var ju 8 backar och det fanns ju inget scenario där alla skulle vara nöjda.
Nej.
Så det blev väl också lite tokigt. Men nu är han inte med längre. Jag tror inte att man behöver värva en ersättare för honom heller som kan göra att det blir svin mycket bättre.
Nej.
De backarna finns ju liksom inte på marknaden just nu.
Nej.
Framförallt inte till en peng som är försvarbar med tanke på den ekonomiska situationen. Så jag kan väl tycka att det är bra att inte spendera pengar.
Mm.
När man inte vet vad utfallet blir. Man behöver ju inte vara desperat. Däremot så den här Forsbacka-Karlsson-värvningen. Väldigt chansning i min bok.
Mm.
Och har väl inte riktigt sett ut som att det finns den potentialen där heller. Där, i den positionen de har spelat honom från start.
Men nej.
Det är klart att man måste få chansen när man tar in någon. Det gör lite ont att säga. Men jag ser inte att det finns någon liksom sådär fix heller som att gör det här så kommer det gå bättre.
Det är därför jag har varit inne på att jag tycker att den här säsongen bara ska ridas ut och sparas pengar. Eller sparas pengar, det handlar ju inte om det. Det handlar om att minska miljonförlusten. Hur många miljoner av det egna kapitalet som försvinner. Liksom.
Det kan ju vara klokt att inte göra någonting. Det är ju det som är svåraste saken att vara ledare också. Att inte göra någonting när det inte finns något att göra.
Mm.
Istället för att göra någonting och äventyra både det ena och det andra. Och, i många fall så kan det ju bli sämre också.
Mm.
Så jag hoppas att det blir en utveckling på några spelare istället. Att jag gillar hur Peterson har kommit igång de senaste månaderna. Och det är också en produkt av att han har fått lite mer istid och blivit mer varm i kläderna och fått mer ansvar. Men ja, det blir ju svårt. Det blir svårt när det inte kuggar i hela vägen från start.
Precis. Som vanligt mitt i podden så har jag den stora glädjen att få dela ut en finalbiljett i VF Hockeys stora lyssnartävling som ni vet vi har tillsammans med Christer på ICA Maxi Bergvik. Finalen kommer ni ihåg va? Riktigt fina pris ni gör upp om. Ni har dels Christers helt fantastiska presentkort värt 5000 kronor men även en helårs plusprenumeration på VF. Frågan som där vi nu ska dela ut biljetten, det var ju vem som gjort flest matcher i Frölunda genom tiderna. Och Joel Lundqvist är den som har klivit upp där, gick väl förbi Ronny Sundin. Det var en del som kunde. Sen var det när första målet gjordes då i Färjestad Brynäs, den matchen som flyttades. Och närmast första målskytt blev Magnus Jonsson. Så stort grattis till dig Magnus, du säkrar en finalbiljett. Och vinner ju då även avsnittspriset, vilket alltså är en bag från VF. Samt ett presentkort värt 500 kronor hos Christer på ICA Maxi Bergvik. Magnus, skicka ett mejl till hockey.se för mer information om hur du får dina priser. Ni andra, ni lyssnar riktigt, riktigt noga nu för att ha chansen att vinna samma sak.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Eftersom veckans gäst är Rickard Wallin så blir det såklart en fråga med NHL-tema. Bara 56 matcher den här säsongen i NHL lär göra att det även efter den här säsongen bara är en svensk som gjort 50 mål på en säsong i NHL. Vi undrar vem? Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Loba lugnt!
Skicka svaret på frågan samt när ni tror att första målet görs i SHL-mötet mellan Färjestad och Örebro lördagen den 30 januari. Och ni skickar som vanligt till hockey@vf.se. Som vanligt, om matchen flyttas så är det fortfarande tidpunkt i just den matchen som i så fall skulle ha spelats 30 januari som avgör vem som vinner. Lyssnartävlingen håller ju på hela säsongen. 5000 kronor just nu. Kan i Christers onlinebutik coronavänligt köpa 125 kilo fryst mango. Kanon att ha hemma om att stoppa i barnen när maten ska lagas och blodsockernivån i familjen ligger under det som är hälsosamt för en småbarnsförälder. Håller du med?
Absolut.
Mm.
Det var en intressant vinkel på på hela blodsockernivån, men det är ju en ständig utmaning. Så, det är bara att åka till Christer alltså. Mm,
precis, precis. Eller se till att handla online och se till att han åker till dig med maten.
Det är ett alternativ. Mm. Man kan även hämta det i drive-inen.
Just det.
Som vi har gjort frekvent nu i pandemitider. Mm. Väldigt bra.
Mm, smidigt, smidigt. Nu blir Christer nöjd. Fick han lite extra reklam också. Härligt. Du, vi ska gå över och vi gjorde ju det här för första gången i fjol där vi gjorde en ranking av de värmlänningar / värmlandsbekantingar som finns i Nordamerika. Innan vi går dit så tänkte jag bara först generellt, vilka vinner Stanley Cup 2021?
Ja, du. Jag är ju inte så bra på att tippa.
Vem är det?
Ja, exakt. Så man riskerar ju bara att stå med dumstruten. Men ett lag som har fått en del tips på sig och som ser spännande ut om utvecklingen går åt rätt håll i Colorado, tycker jag.
Mm.
Man har ju Nathan MacKinnon, är väl kanske den bästa spelaren i ligan när allt stämmer. Mm. Inte riktigt McDavid-nivå på numren.
Nej.
Men det skulle kunna komma. Och dessutom har man väldigt, väldigt bra unga backar.
Mm. Den här Bowen Byron. Cale McCarr.
Ja, Cale McCarr är grym, eller är grym.
Ja.
Men den här Bowen Byron som spelade i VM för Kanada kom ju också in där.
Mm.
Så man har alla förutsättningar att ha den bästa backbesättningen inom ett eller två år. Mm. Och det kan ju gå fort.
Mm.
Så
exakt.
Med lite flyt, målvaktssidan ser väl småskakig ut om jag ska vara ärlig. Men Colorado är en utmanare, absolut. Mm. Men, ja,
vilka har du där strax under då?
Ja, jag brukar ju hålla en tumme för Toronto, men det svåraste är ju att få till alla förväntningar där.
Mm.
De har ett väldigt bra lag.
Mm.
Men det skulle inte förvåna mig om ett Boston eller Philadelphia ser lite halvintressanta ut nu. De har fått en bra målvakt.
Ja, okej, det där klipper vi bort. Sluta.
Ja, nej, ja. Men det, man måste ju jinxa någonstans, eller hur?
Ja, exakt. Tack.
Nej, men jag... Tampa har ju ett bra lag. Det är svårt att vinna två år i rad och coacher över borta, så det är väldigt jämnt på toppen.
Mm.
Och innan man har sett, det är inga träningsmatcher i den här säsongen heller ju.
Nej.
Så,
och sen även med slutspelsformatet, det nya, att det blir så speciellt att du när det är fyra lag kvar, att då är det vinnarna i varje division liksom, ja, som kommer att gå dit.
Så det kommer bli... Ja, det kommer bli intressant. Man vet inte riktigt hur det kommer utveckla sig.
Nej.
Som jag var inne på med alla de här divisionsmötena och rivalhistorierna, så kommer det bli en annorlunda säsong där också.
Mm.
Och det kommer påverka att vissa kommer få stånga sig extremt blodiga beroende på vilken division man kommer ur.
Mm.
Men ja, Colorado spelar en väldigt rolig hockey när de spelar som bäst också. Så jag håller en tumme med en hockeyälskares hjärta utan att ha några lagsympatier på att de tar det.
Ja, men exakt. Du, ska ju gå på uppgiften då? Jag har gjort en lista. Du kanske har en lista hos dig?
Så var det, ja. Mm. Det har jag.
Mm. Jag tänker vi börjar nerifrån, det är väl roligast.
Ja, det är alltså ranking på de värmländska NHL-spelarna vi pratar.
Ja, NHL/AHL. De som har NHL-kontrakt helt enkelt, kan vi väl säga.
De nordamerikanska värmlänningarna.
Ja, och då finns det ju även några som man kan väl... det har vi varit inne på förut. Är Marcus Johansson värmlänning? Ja, jag säger så här. Hade han flyttat till Sverige från Senegal och bott i Sverige i 15 år och vi inte hade kallat honom svensk, så hade det varit djupt rasistiskt i mina ögon. Så givetvis måste vi kalla honom värmlänning. Du är väl också värmlänning, ja, herregud.
Ja, jag kan börja prata lite
värmlänning. Ja, du hör, gud vad vackert. Ska vi prata så här resten av bollen?
Jag ser mig själv som värmlänning.
Ja.
Absolut, jag har bott här i mer än halva mitt liv och det är väl samma med Mackan. Han bor i inte ett slagskott, för jag skjuter inte så hårda slagskott. Men ett par slagskott ifrån mig också. Så här räknas hit i våran bok i alla fall. Så ni får väl stämma oss då.
Mm, exakt. Vill du börja med den du har på sista plats? Så vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stycken har jag på min lista. Har du lika många? Eller har vi glömt någon?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 har jag. Alltså någon har väl jag glömt då.
Ja, då vi får se vem det är då.
Jag tyckte jag fick alla namn ifrån dig.
Ja, men då vilken... Ja, jag kan börja då med den jag på 11:e plats. Olle Eriksson Ek, har du med honom?
Ja, det har jag.
Mm.
Tyvärr för Olle så har ju han inte fått någon utväxling på sitt äventyr till Nordamerika, tycker jag. Så det har bara varit East Coast Hockey League-spel och Det är synd, för jag tyckte det fanns en sån jäkla potential i Olle. Men han har hamnat lite snett. Och frågan är hur länge inspirationen finns kvar hos honom. Skulle behöva komma hem till Sverige för en ny start, känner jag. Hitta glädjen.
Hitta någon allsvensk klubb att börja om i, känns det som. Kanske.
Ja.
Han är faktiskt igång med säsongen. ECHL är ju redan igång. Den enda där borta. Och i Tulsa Oilers, där han ju även var förra säsongen. Och var ju inte, som jag har tittat nu, jag har inte hittat honom, så jag tror inte ens han var med på Anaheims camp nu. Utan är liksom, han är en bit ner i rangordningen i Anaheim. Och då, visst, nu ska vi säga att Anaheim har en fantastisk spets i målvakt på målvaktssidan i John Gibson. Det är väl ungefär där de har i det lagbygget. Men annars så är det ju ett av NHLs sämre lag trots allt. Så det är en bit kvar.
Det är ju det. Och det är som sagt synd med tanke på hur vilken tävlingsmänniska han är. Och vilken fin teknik han tidigt hade. Så det är inte lätt att slå sig in som målvakt heller. Det är ju, man kan ju inte kämpa sig in genom att få några byten. Utan antingen spelar du eller så spelar du inte.
Ja, precis, precis. Då ska vi se, har du med, jag har på nästa plats, eller säg vem du har på nästa plats, får vi se då.
Jag har Fabian Zetterlund på nästa plats.
Det har jag också. Spännande och det här är vilket namn vi inte har med på listan.
Ja, nej, men jag tror att jag har hittat att jag bara räknade fel för att det blev en liten abrovink i toppen.
Vad skönt. Men Fabbe Zäta, hur ser du på honom? Jag ska säga att jag har ju honom också som på, vad blir det, 10:e plats på listan.
Jag ser på honom som att det var något år för tidigt och en skada olägligt som har ställt till det lite för honom. Gjort en okej säsong i AHL, men jag tror inte han var riktigt redo att komma över, tyvärr.
Nej.
Så det kommer bli svårt att få speltid i NHL, utan man ska aldrig säga aldrig. Han gjort okej i AIK också när han har varit utlånad tillbaks här under hösten, men utan att vara den där riktigt lysande stjärnan som kommer in som ett lån. Så jag känner väl att han står och stampar lite grann.
Som du sa, han gjorde ju faktiskt alltså 19 poäng på 46 matcher. När man dessutom kommer tillbaka från en allvarlig knäskada, det får man väl säga en okej debutsäsong så i AHL. Men ja, alltså han är ju i AIK och har gjort 10 poäng på 20 matcher. Men blev ju inte ens överkallad på campen till New Jersey, vilket ju tyder en del på att de inte ser honom som nära NHL i det här läget, utan att det är AHL, ja, eller ifall de lämnar dem i AIK, jag vet inte, men troligtvis lär de väl ta över honom om han ska spela AHL i alla fall.
Ja, med tanke på hur osäker AHL-säsongen också är, så är det ju inte så att man känner att det är en jättesprångbräda och då är du snart där igen. Så. Men det gäller ju att ta de chanserna som man får i det läget som han har hamnat nu också, Fabian Zetterlund. Så. Han har fått spela igång sig och med en bra säsong i AHL så är det klart att man kan flytta fram positionerna en bit. Men det är ju svårare ju fler år man gör det borta utan att få liksom vara den som står näst på tur.
Det kommer ju draftas nya och New Jersey får vi väl gissa kommer att välja ganska högt även i nästa draft och så vidare. Så vi får se. Vem har du på 9:e plats?
Då har jag Adam Werner.
Tänk ifall vi råkar. Jag tror i fjol vi hade samma lista. Hade vi inte det?
Ja,
än så länge är vi samma.
Lika.
Länge tycker jag det var ganska lätt också att ha både att ha de här tre längst ner och att ha dem i den här ordningen.
Ja, men vi pratade ju lite grann innan också. Det är svårbedömt med de här som har spelat en del, men de spelar inte i AHL i år.
Nej.
Säsongen blev avkortad i fjol och man har inte sett så mycket själv, utan man får ju lite gå på hearsay och vad de har presterat på statistiken då. Så det är ju svårbedömt och därav det blir ganska lika också som du säger. Adam måste man ju nämna hans NHL-debut som han trots allt har fått göra och vilket genomslag det blev när han fick hoppa in och höll nollan och
Winnipeg,
vann sin match.
Han
gjorde ju en fantastisk match där. Han fick väl inte nollan i statistiken för han inte stod hela matchen.
Just det.
Men sen fick han ju starta en match till och det gick väl inte riktigt lika bra då.
Och
efter det så står han en bit ner i kön.
Mm.
Varit okej i hockeyallsvenskan nu på hösten. Men det känns som det är en bit upp ändå. Även om målvaktssituationen som vi sa med Olle Eriksson Ek, den är svår. och slå sig in på.
Mm.
Men det är en jättebra målvakt i grund och botten, och det gäller för honom att ha tålamod.
Det är väl det, att det måste väl ändå vara den svåraste att slå sig in på i NHL. Det finns bara två platser så sett, och du byter inte så mycket. Och, menar det, som back, du kan komma in som sjätte back liksom, och få några minuter i någon match och känna på det så, men det är sällan en målvakt får känna på det liksom.
Nej, men det går ju lite mer emot ändå, kan jag uppleva, vad jag får från Erik Granqvist, min kollega också, att det är svårare nu att satsa på en första målvakt och sen ha en lite sämre. Han brukar säga lite grann som när han stod för Myllys och vaktade Båstern i Luleå, så visste han att han inte skulle få spela. Den tiden är ju förbi, att man behöver två målvakter som kan komma in och vinna matcher. Och arbetsbelastningen en sån här säsong, när det blir otroligt mycket matcher på kort tid, så kommer man behöva fler målvakter. Så det finns det går mer åt att man behöver två riktigt, riktigt kompetenta målvakter. Men det blir ju inte fler positioner för det, som du säger.
Nej.
Och det är bara två i AHL också.
Så
man ska ha lite tur, och det draftas nya målvakter, kommer nya målvakter även där. Och så det gäller att både ha tålamodet och sen ha lite tur och komma in i rätt läge, som Adam då gjorde när han höll nollan. Men frågan är när chansen dyker upp igen, och om den gör det.
Exakt. På sjunde plats ska jag ta en dag. Där har jag satt Rasmus Asplund.
Ja, du har det. Jag har satt Oskar Sten där. Faktiskt.
Nej, men du, det är jag som läser fel. Åttonde plats är det ju vi ska ta, inte sjunde plats. Jag har Rasmus på sjunde plats, men det är Oskar Sten på åttonde plats ska jag prata om. Där har jag givetvis Oskar Sten.
Vi behöver ju bara ha en lista här.
Johan och Rickards officiella gemensamma lista är det vi presenterar tydligen. Ja, men åttonde plats, Oskar Sten, där har jag honom också. Jag gick ju en plats för mycket, långt upp. Men jag försökte hitta lite här, och Boston verkar inte ha gått ut, men när vi spelar in i alla fall, med något premiärlag, och han verkar finnas kvar på campen faktiskt. Så sett.
Nej, jag har inte heller riktigt fått det. Det är lite svårt att hitta, framförallt med de här taxi squads som man kommer ha nu. Och AHL som inte riktigt har kört igång än. Så det är svårt tolkat vem som hamnar var. Det som talar för Oskar Stens fördel gentemot Fabian Zetterlund, om vi jämför dem som högerskyttar och har haft ett par säsonger där borta, är att han känns ju mycket mer redo för att spela NHL-hockey, tycker jag. Och gjort det bra, gjorde jättebra i Björklöven när han var utlånad.
12 mål på 16 matcher.
Ja, lite förvånad över att han inte gick bättre i AHL i fjol, med tanke på hur han kom in med det självförtroendet och det tempot han kan spela i, kraftfull med bra skott. Men det var väl en omställningsperiod också att hitta de här ytorna. Det var samma när han kom in i SHL faktiskt, att det tog ett tag innan han blev effektiv. Det var nästan så att man började tappa tålamod. Hur mycket ska han skapa utan att göra mål? Så jag kan tänka mig, utan att ha sett Providence Bruins alla 60 matcher som Oskar Sten gjorde i fjol, att det var lite... Nej, exakt.
Nej, och du kallar dig hockeyexpert.
Ja, dåligt. Men jag kan tänka mig att det är lite grann där också, att han kommer hitta rätt ju mer han är på liten rink. Och jag vet att Boston gillar honom. Så han har inte fått NHL-debutera än, därav att han är lite längre ner på listan. Men här har vi potential att bli en Boston-spelare, tror jag. För han skulle passa, som jag tror, väldigt bra in i det sättet att spela.
Ja, exakt. Du var inne på taxi squad. Det kanske är läge att bara förklara vad det handlar om. Och det är alltså någonting som man har skapat just till den här coronasäsongen. Med, jag tror, en grupp på typ 6 spelare. 5-6 spelare.
4-6 spelare.
4-6, ja, okej. Där de kommer inte vara med i det officiella laguppställningen. De kommer inte räknas mot lönetaket och så. Men de kommer finnas med runt laget. De kommer väl träna en del med, men inte alltid, va? Eller jag har inte riktigt förstått.
Nej, jag har inte riktigt heller förstått hur tolkningen är, men man ska ju kunna finnas med runt laget.
De finns med, de kommer definitivt finnas med.
Som reservspelare när det behövs. Om någon blir sjuk, om någon blir, ja, liksom, det är coronakarantäner hit och dit, så säkerhetsspelare så att säga. Men då är ju också att man kommer få träna med NHL-lagen om tränarna vill. Och det blir väl frågan om hur de kommer utnyttja det. Men då känner man väl ändå att man är rätt nära och vara med och bli inkastad om något händer. Dessutom är trupperna lite mindre, om jag inte har missförstått hela saken rätt, att man har tagit bort någon av de här 23 som man brukar ha i en NHL-trupp, där man har ett par scratches, som det kallas, för varje match. Så är man i taxi squad, så är man relativt nära att bli inkastad ändå.
Precis, och de kommer ju till exempel åka med på bortamatcher och så för att finnas där, yep, just om det blir utbrott och så. Så det, han kan väl mycket väl. Sen måste ju säga att det, så länge AHL inte är igång är det väl en sak, men när väl AHL har startat, vilket det ska väl göra i februari, va? Är väl tanken.
Det är sagt så.
Mm. Så blir det ju märkligt med dem. Alltså jag gissar att de som då är i den här taxiskåda, det kommer att varieras en hel del vilka de har där. För att annars blir det ju väldigt märkligt. Du kommer ha en 5-6 spelare som är på gränsen till ett NHL-lag men som inte spelar några matcher, vilket ju blir jättekonstigt. Men ja, vi får se på vilket sätt. Men som du säger, Oskar Sten känns ju som att han har... Jo, där du pratade om med poängproduktion, det var ju 23 poäng. Jag pratade med honom, 23 poäng på 60 matcher det första i AHL. Jag pratade med honom en del då och han pratade om att det var en rejäl omställning. Han fick kämpa med det, men att det hade börjat kännas bättre och bättre mot slutet. Han har liksom börjat känna sig mer hemtam i det. Sen nu kommer jag inte ihåg, jag tror faktiskt de har spelat honom som ytterforward snarare än center. Och det är också en liten sån där, det var ju ändå som center han blomstrade sista året i Färjestad.
Ja, så är det ju. Men det är inte riktigt samma roll att spela center i Nordamerika som i Sverige heller. Utan, nej, det är en omställning på båda positionerna.
Mm.
Och centerrollen kan bli överväldigande också. Mm. Framförallt om man sen skulle ta klivet upp i NHL.
Mm, just det.
Så är ansvaret ganska stort och det finns bra spelare på alla positioner, men framförallt centerpositionen är ju alla extremt starka på.
Mm.
Så det är nästan lättare att slå sig in som ytterforward, kan jag tro.
Mm, exakt. Jag har ju sagt vem jag har på sjunde plats, så att det är väl lika bra att jag behöver prata lite om honom, för där har jag lagt Rasmus Asplund och vi kan, för att börja kolla på fjolåret, så 29 matcher fick han i NHL, gjorde bara 3 poäng men spelade ofta i en väldigt begränsad roll, så det är inte så konstigt att det inte blev så mycket poäng. På de 33 AHL-matcher han gjorde så gjorde han 19 poäng. Verkar nu vara precis utanför Buffalos NHL-trupp, tränar i en femte kedja, vad man ska kalla det, med Casey Middlestedt och någon som heter Jack Quinn, som inte jag vet vem det är.
Spelade JVM.
Ja, okej, okay, du ser. Jag var tvungen att sova på nätterna, så jag såg inte lika mycket JVM som du.
Nej.
Ja, nej, men så att han verkar ju vara precis där. Sen, alltså, Buffalo har ju både plockat Cody Eakin, har kommit in där som en defensiv center. Riley Sheehan kom in som en defensiv center på slutet. Och de har väl tagit lite av de platser som kanske annars hade varit Rasmus Asplunds. Eric Staal kom ju dessutom in som renodlad center till det där lagbygget. Så han verkar väl vara precis utanför, som det verkar.
Ja, jag har också honom på den platsen.
Ja, klart du har.
Chockerande nog. Och precis som du säger, att stod och stampa på att ta en plats. Jag kan ju känna att man önskar ju verkligen att det skulle gå så bra för Rasmus Asplund. Det är ju en kille som man gillar och sätter höga mål för sig själv. Tränar hårt, gör det han ska, säger rätt saker. Dock så, när man kliver in så där och får spela så pass många som 30 matcher ändå, så är det klart att det blir en, du måste addera något mer. Du kan inte bara vara pålitlig. Du måste liksom separera dig själv med att peta in några puckar här och där. Så det är väl det som saknades för honom ändå. Som 30 matcher är helt okej. Och nu blir det lite svårare. Buffalo vill ju bli bättre. De var ju extremt dåliga också. Det är otacksamt att komma in i ett sånt lag när det inte liksom stämmer heller, att man inte vinner så mycket.
Nej.
Men ja, han har ju varit där ett tag nu.
Mm.
Så man skulle ju önska att det lossnar, att han får chansen. Att jag vet inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig, vad det är som saknas i Rasmus spel. Han är ju pålitlig och han gör väldigt mycket rätt saker. Det är inget som jag kan säga som saknas där, utan däremot så kommer han ju inte bli en spelare för topp 6, kan vi väl säga, nu när han ändå har kommit upp så pass mycket i åren.
Han är 23, han fyllde i december.
Ja, nej, jag har svårt att se att han kommer in och blir en topp 6 forward i NHL med tanke på hur utvecklingen har varit.
Men känns det inte samtidigt som att han borde kunna ha egenskaperna för att faktiskt kunna få spela lägre ner i laget och göra nytta?
Jo, exakt. Men hitta den kombinationen med att chippa in lite mer offensivt och vara defensivt pålitlig, vinna teckningar och hela den biten. Det är ju det han får rikta in sig på. Och men får han chansen så har han alla möjligheter att ta den. Men varje år som går så blir det ju som du säger. Nu kommer den här Jack Quinn in till exempel också, som var med och spelade JVM för Kanada. Och Casey Middlestadt som du nämnde där har varit också en spelare som har stått och stampat i Buffalo ett antal år. Och till slut tappar man ju tålamodet. Jag hoppas att de inte gör det med Rasmus. För som sagt, man undrar honom all framgång.
Precis. Det är lite häftigt att han är 23 år och har gjort typ 330 proffsmatcher redan.
Ja, men det känns ju som man har varit med i väldigt, väldigt många år också. Mm. Så på det sättet är det inte så konstigt.
Alltså säsongen 14-15 var det han började spela permanent i A-laget i Färjestad. Det är lite mindblowing bara det. Du, vem har du sen på? Då är vi väl på sjätte plats då?
Då är vi på sjätte plats. Då har jag satt Joakim Nygård där.
Ja. Varsågod.
Det är inte så svårt att ranka. Men, nej, men jag känner att Joakim Nygård kom ju in i Edmonton i fjol och tog en plats och var uppe och nosa på McDavid-kedjan. Gjorde det bra. Fick det väl inte riktigt att lossna poängmässigt, men skapade en hel del. Och han har ju, när han är som bäst så är han ju som klippt och skuren för att spela i Edmonton. Kan spela med alla och också göra det bra i en lite lägre del av kedjorna där. Men skadan var olycklig och det känns inte som att han har kommit tillbaka riktigt heller. Spelmässigt, det vi har sett i Färjestad, det har inte varit lika bra som det vi har sett innan. Och nu så blir det väl en taxi squad-position även för honom.
Ja, det har ju i alla fall kommit ut. Det la de ut i natt att han tar plats i den.
Ja, du ser. Då står han ju där och stampar någonstans liten bit utanför. Synd när han ändå är igång spelmässigt för hans del. Men det gäller ju att ta chansen där också. Jag älskar hur han spelar när han spelar som bäst. Men frågan är ju hur mycket hemma han är av den här handskadan. Det har inte sett lika naturligt ut som det har gjort de andra åren i Färjestad.
Nej. På tal om spelare som driver och kittar ihop ett lagbygge i Färjestad, vad du var inne på förut. Där har vi väl ett typexempel på en som gjort det förut i ganska många år.
Nej, men han är en sån som får han får sin kedja att funka varje gång. Gör de andra spelarna bättre dessutom. Det är inte bara så att han drar igång, utan han gör ofta sina omgivningar bättre. Så det är en väldigt användbar spelare och jag har svårt att se själv varför han inte skulle kunna bli en NHL-spelare. Men
han passerar ju waivers här och alla kunde plocka upp honom och ingen valde att tinga eller att norpa honom. Sen så är det ju den här, det är ju extremt många spelare på waivers just precis innan säsongen drar igång, så att det ska ganska mycket till för att du blir upplockad av någon.
Det är inte så förvånande. Det är någon som ska sitta där ute som du har, som gillar dig lite extra för att du har spelat för den slag av general managers eller coacher som vill få in. Och dessutom ska alla klämma in sig själva under lönetaket och ofta räkna på med de spelarna man har. Så waivers är inget ställe som man letar förstärkningar på just innan säsongstart i de flesta lagen.
Det kan väl snarare vara ifall du hamnar där mitt under säsong och någon har skadeproblem och så här och har chanser att plocka in. Exakt. Men sen så är det ju även det att fall något lag plockar honom, för de som inte har koll på waivers, så måste de i så fall då placera honom i NHL-laget. Det går inte att plocka honom och lägga honom i sitt AHL-lag. Så att man passerar där betyder ju inte att det inte finns något annat NHL-lag som egentligen är intresserad, utan det handlar om att de inte just då ser den spelaren i sitt NHL-lag. Alltså tittar man på Edmonton, så det som väl talar emot honom är att de har ju ändå faktiskt breddat sin forwardsida ganska rejält inför i
år. De har ju det.
Alltså Puljujärvi har kommit tillbaka och ska ge det ett försök igen. Dominic Cahoon, som jag såg mycket i Pittsburgh, han var riktigt bra där och dessutom kompis med Dreisaitl. Sånt spelar in. Mot slutet av säsongen kommer Tyler Ennis in och han blir kvar. Kyle Turris har de plockat in och sen slog ju han Kyler Yamamoto igenom rejält mot slutet av förra säsongen, så att det blev ju fullt. Det är inte kanske så att Joakim Nygård har spelat sig ut ur laget så mycket som att det har kommit andra som har tagit platserna, helt enkelt.
Så är det, de har blivit mycket bredare på forwardsidan och jag vet inte om man egentligen har blivit så mycket bättre, men precis som du säger, så tar man in spelare så ger man ju ofta dem chansen först och spela sig ur laget. Så där någonstans så fastnar Nygård i numbers game, som det heter.
Ja, exakt. På femte plats har vi Jakob De La Rosa, gissar jag.
Nej.
Nej?
Absolut inte. Jo då. Jag skojar. Men han är också där och Jakob De La Rosa Jag tycker att Joakim Nygård är en bättre hockeyspelare i nuläget och har större chanser och att slå sig in och göra bra ifrån sig om man får spela. Men jag måste ändå imponeras av uthålligheten och ställa Rås som han gjort nästan 250, knappt 250 NHL-matcher nu.
Ja, just det.
Inte så mycket poäng där och det är hans akilleshäl. Mm. Han är ju också väldigt pålitlig, han gör det bra, man gillar honom. Det är en bra kille som inget att ha, inga problem runt Jakob de la Rås. Så han har hängt sig kvar länge. Han gjorde 5 slutspelsmatcher för St. Louis i våras. Eller höstas blir det nu.
Ja, höstas, ja, det är ju bara någon månad sedan. Ja, exakt.
Och det får man ju ändå, det får man ju ändå just av den anledningen hålla honom högre på rankingen än Joakim Nygård i nuläget. Men det blir spännande att se hur länge Jakob blir kvar borta i Nordamerika eller om han helt enkelt hittar en växel till här och lägger in. Det vet inte hur många år han har varit borta, men det är också någon som känns som han har varit med forever liksom.
Ja, exakt. De här som sticker över när de är 18 i princip. Alltså han blev ju under förra säsongen, han inledde ju den i Detroit och blev ju tradad i St. Louis som då var regerande mästare. Och som du säger, poängen, det är ju inte mycket. 5 på 34 matcher gjorde han där. Men det man ska säga, han gjorde ju tillräckligt mycket för att de faktiskt skulle vilja erbjuda honom ett nytt kontrakt. För det är ju det kontrakt han har nu, det är skrivet med St. Louis och det må vara i princip minimumlön, men det var ändå ett envägskontrakt han fick av dem. Så, och han hamnade ju också i deras taxi squad där. Tog inte plats i ordinarie truppen, men i taxi squad. Så han är precis på utsidan och tittar in. Du, med tanke på det du sa och det som ändå Peter Jakobsson var just och hintat om att han ser Jakob de la Rose som en drömvärvning för Färjestad. Vad tror du om det?
Ja, jag förstår ju kopplingen. Däremot så är det svårt att kanske hitta matchen, kan jag tycka. Vart ska man sätta en sån spelare som har spelat, nu tittar jag på statistiken, 229 NHL-matcher och 37 poäng. Ska han driva en första kedja då eller ska han spela en tredje kedja? Jag förstår att man gillar honom som person och som spelare. Men var hittar du den balansen för båda? Jag skulle ju kunna tro att om Jakob väljer att vända hem till Europa så finns det lag i till exempel Ryssland som skulle betala väldigt mycket från NHL-matcherna. Är Färjestad beredda att betala så mycket kontra vad de får spelmässigt? Det är ju den matchen som
finns det en Leksandskoppling också?
Som blir dessutom svår. Ja, men det är klart att han ska spela i Färjestad om han vänder hem.
Jag förstår hur du menar. Att det, har man råd att, och speciellt nästa år, med de ekonomiska utmaningar som finns, att erbjuda en lön för det som kanske inte blir så många poäng framåt?
Nej, men alltså, har man spelat i en sån roll under väldigt många år så är det svårt att vända hem och utnyttja andra delar av sitt spel som har liksom...
Kan vi prata Fredrik Sjöström, eller?
Ja, men lite Fredrik Sjöström-syndromet om man får kalla det. Men det är ju fler spelare som har varit borta i Nordamerika länge. Och Per-Johan Axelsson som liksom spelade OS för Sverige och var en av Sveriges bästa hockeyspelare och vände hem till SHL och hade svårt med produktionen och leva upp till förväntningarna. Och han var en betydligt mer, vad ska man säga, allround-spelare upplever jag än vad Jakob de la Rose. Så det skulle vara spännande att se, men jag är inte säker på att det skulle bli den succén och den frälsaren som det kanske blev när man läste den artikeln om vad Jakobsson sa.
Nej, precis. Du på fjärde plats, vem har du? Får vi se ifall vi fortsätter.
Ja, här har vi ju en topp 4. Det hade ju varit ganska enkelt att veta vilka som var kvar på topp 4. Och det är ju frågan vad man gör med en sån som Oskar Klevbom i rankingpositionen eftersom han inte ska spela i år. Jag har valt att lägga in honom på en plats bortsett från skadan. Och i så fall så har jag Joel Eriksson Ek på fjärde plats.
Vi har inte samma!
Nej, du har inte det. Spännande.
Äntligen. Kör Joel först du då.
Ja, men Joel Eriksson Ek har jobbat sig in i en position i Minnesota där han har varit lite ut och in och upp och ner, men hittat rätt nu. Jag känner att han är på gång. Otroligt användbar spelare, oöm, jobbig att spela mot, har väl kanske den, vad ska man säga, han har en otroligt bra kombination av sin pappa Klas sätt att vara jobbig samtidigt som han spelar med en högre finess och en lite högre fart. Så han han gjorde trots allt, vad tror jag, han gjorde 29 poäng i fjol.
Mm, på 62 matcher. Så det är ju upp mot 40 på en full säsong liksom.
Ja, precis. Så, så han har något på gång. Men jag känner att han står precis där på gränsen till att stampa, till att bli en väldigt, väldigt kompetent NHL-spelare som kommer att leva upp till den potentialen som han kom in med.
Mm. Du tror att han kan vara mer än en tredje center?
Som han... Jag tror att där någonstans ska han vara i en checking-kedja. Han ska inte spela en topp 2-kedja i ett framgångsrikt lag. Minnesota kan han absolut göra det i, som inte riktigt har...
Du sa att alla lag har bra på centersidan, och jag var nära då att säga att jag har alla lag förutom Minnesota, och det har ingenting om Joel att göra, utan snarare om att de har nog NHLs svagaste centersida om vi ser topp 2.
Jo, så kan det vara. Man gör ju en liten ombyggnation nu när man har släppt iväg min gamla AHL-kompis Mikko Koivo efter lång och trogen tjänst till exempel, och Erik Stahl där. Så det blir lite ombyggnation, men det som Joel totalt sett har gjort i ligan gör att jag har honom på fjärde plats av värmlänningarna. Men du har en annan.
Jag kan ta Joel då och avsluta där. För jag har honom på tredje plats. Jag tog upp honom ett snäpp. Och som du sa, det var ju verkligen rejäla kliv framåt förra säsongen. Jag tror vi hade honom ju betydligt... Jag undrar vart vi hade honom. Men han kanske var fyra i fjol ändå. Trots allt 16 poäng första året, 14 andra, och båda de två åren liksom var han i AHL 10-tal matcher. Nu blev han ju en ständig NHL-spelare. Och som du säger, det där är en bra produktion av en tredje center i ett lag. Nu verkar han ta plats med Marcus Foligno och Jordan Greenway heter han, va?
Yes. Det är en form av checking line.
Ja, men exakt. Foligno fick ett nytt kontrakt i natt med Minnesota, och beskrivs väl som en av de bättre defensiva forwards i ligan. Så att då är det ju liksom i en sån roll, en sån kedja kommer att spela mot motståndarnas bästa, och då är det ju inte så lätt att göra så mycket poäng. En sak jag ville kolla med dig om. Jag läste en intressant artikel förra vintern på The Athletic om Joel Eriksson Ek och hans förmåga att reta upp motståndare.
Exakt.
Mm. Är han på vilket sätt, för han känns ju inte som en snackare.
Nej, men jag har förstått att han åker runt och lite grann nästan pratar svenska och bara är ansiktet på folk och gör det på sitt sätt. Jag tror inte han pratar nog inte ner folk verbalt, utan han är bara i ansiktet. Alltså, också den klyschan verkligen personifierad. Ja. Man blir inte av med honom. Han är som en fluga som man försöker smälla.
Mm.
Men man får inte tag i han. Mm. Och dessutom, till slut så bara smäller han dig istället.
Mm, just det.
Och han älskar att reta upp folk och tävla. Jag förstår precis vad de menade i den artikeln. Och det är en bra epitet att få.
Ja.
Att man är så där irriterande jobbig att spela mot.
Absolut. Den jag hade på fjärde plats. För återigen, jag har lagt din granne då, Marcus Johansson, på fjärde plats.
Ja, du har det. Mm. och det ska du förklara hur för mig.
Ja, det var de två jag valde om vem som skulle ta tredjeplatsen, så ska jag säga. Återigen, Oskar Klebo med ett kapitel för sig, vi kommer till honom sen. Men jag la Marcus där. Han började ju väldigt bra i Buffalo och gjorde ganska mycket poäng i början, men stannade ändå på 30 poäng på 60 matcher. Då fanns det ändå lite powerplay-tid, om än inte i första PP och så. Och blev ju tradad nu till Minnesota mot just Erik Ståhl som vi pratade om. Jag tyckte då, fall vi ska ställa dem mot varann, så tyckte och satte jag Joel precis snäppet. Sen är det är svårt. Det kanske var en ranking lite baserad på var kurvorna är på väg också, så sett. Det är femte klubben Marcus Johansson spelar för i NHL sedan 2017. Och han hittade jätterätt i Boston och var nyttig för dem och så. Men det är väl inte ett jättebra bra tecken ändå när man börjar att byta klubb för mycket.
Jag förstår hur du tänker, och jag kan hålla med om att det inte är något bra tecken. Han har haft lite otur, Marcus Johansson. Han var i Washington länge, blev bortbytt till New Jersey. Där stämde det väl inte riktigt lika bra, och Washington gick dessutom och vann när han lämnat där. Men han kom ju helt rätt som du säger i Boston, och Boston ville verkligen ha kvar Marcus. Jag var ju över på finalerna där, och alltså, han var så bra, Marcus Johansson. Så, var han inte Bostons bästa forward, så var han i alla fall topp 3 där i finalserien. Och jag vet att Steno Schara hade varit inne och nästan krävt hos GM att de skulle signa honom, berättade han för mig. Och det fanns inte utrymme lönemässigt, och jag var lite förvånad att han inte fick ett bättre kontrakt än han fick hos Buffalo. Och där var det inte heller någon match riktigt.
Nej, det är väldigt många som hamnar i den klubben och inte får en match, om vi ska vara ärliga.
Han kom lite snett in där, men det är ett bra betyg för hur bra Marcus är att han blir bortbytt mot Eriksdal.
Ja, visst, det är det.
Så totalt sett så kan jag känna att han är lite, ska inte säga missförstådd, men ja, han har varit bättre än vad han får credit för i stort.
Var la du honom då?
Ja, jag har dem på tredje plats. Ja. Det är samma sak. Man skulle kunna argumentera att både Joel och Marcus föregående säsong var likvärdiga. Men det är lite olika ingångsvärden där, och jag tycker fortfarande att Marcus har en högre status och potential i ligan. Men det återstår ju att se. Han har ju lite mer att förlora än vad Joel har, om man ska vända på det. Så, för Minnesotas del så är det otroligt viktigt att båda de hittar rätt anfallsmässigt i år.
Precis, han verkar nu i en andra kedja och verkar spela ytter, som det ser ut.
Ja, och det passar honom nästan bäst, tror jag. Ja. Att få gå, inte behöva vara center där.
Nej, precis. Vem har du på andra plats? För nu är det den vi har varit inne och nämnt. Oskar Klevbom och Jonas Brodin är ju de som vi har kvar att ranka. Vem har du satt som två?
Ja, de är väldigt lika. Oskar Klevbom och Jonas Brodin. Både att de är födda samma år. Åkte över relativt samtidigt, vunnit JVM ihop. Klevbom har hela tiden för mig varit lite steget efter. Var på väg om för något år sedan. Men jag tycker det har stagnerat lite grann. Och vi har väl fått förklaringen på det. Delvis i att han nu kommer stå över säsongen och fixa sin axel. Jag tycker det finns så jäkla mycket potential i Oskar Klevbom. Men jag tycker inte att han får ut hela den. Och därav sätter jag honom som tvåa. Och Jonas Brodin som etta, som jag tycker har hittat mer rätt de sista åren och gjorde en ruggigt bra säsong i fjol. Där han har tagit för sig över hela banan och utnyttjat och fått uppskattning för sin fina skridskoåkning, sitt försvarsspel och kombinerat med att vara väldigt smart med pucken och få lämna upp i anfallet, så tycker jag att han hoppat snäppet över sin kompis Oskar Klevbom.
Vet du hur mycket uppskattning han fick för det? 369 miljoner i uppskattning. Det är en okej uppskattning.
Det får man väl tycka.
Han skrev ut nytt jätte kontrakt med Minnesota Brodin här. Som det börjar egentligen inte ticka igång för den nästa år. Men det nya har i alla fall det värdet, och han kommer ju, nu ska vi se, han får $6 miljoner, $53 miljoner per säsong under åren framåt, och kontraktsvärdet blir totalt $42 miljoner, alltså $369 miljoner.
Och den gemensamma uppfattningen om det kontraktet i NHL-värde var ju att det var prisvärt.
Precis, det säger en hel del.
Det säger en del, ja.
Jag tror att vi, när vi rankade årets värmländska idrottsprestationer, så hade vi Jonas Brodins kontraktskrivning med på listan. För jag tror att det är det mest lukrativa kontraktet en värmländsk idrottare någonsin har skrivit. Jag kan inte tänka mig någon som har varit i närheten av det. Var du? Du nådde inte dit? Nej.
Nej, det kan man väl säga att jag inte gjorde.
Du avslöjade det.
Så är det ju. Alltså, de här summorna är ju svåra att prata om i relation till. Jag tyckte att jag hade väldigt bra kontrakt genom åren. Men det är klart att NHL-toppspelarna sticker ju iväg extremt mycket. Sen blir det ju ett litet bevis på också vilken status man har. Mer än kanske att... Ja, det spelar kanske inte så jättestor roll för privatekonomin när du ska flytta hem till Karlstad ändå, om du tjänar $4 miljoner om året eller $6 miljoner om året. Nej. Man bör kunna klara sig på det ändå.
Ja.
Men just den statusen som det kommer med och ansvaret, det är stort, absolut. Jag glädjer mig verkligen åt att Brodin har fått den uppskattningen och att han har tagit sig dit i den positionen och vi såg ju det här redan när han var 16, när han kom upp, alltså den skridskoåkningen, den spelförståelsen han hade och sättet han åker sig ur zonen. Det är samma Jonas Brodin i år, fast en väldigt, väldigt mycket mer utvecklad och uppdaterad version. Men vad jag förstår att de nu umgås inte jag med honom privat på det sättet, men jag upplever att när man träffar honom och de som känner honom säger att det är samma kille fortfarande, vilket också är rätt så härligt, att det är, eller väldigt härligt att han fortfarande står med båda fötterna i Norsälven, eller vad man ska säga.
I Edsvalla, säg. Du, på tal om lite mindblowing fakta. Jonas Rodin är 27 år. Han har spelat 555 NHL-matcher. Det är också galet.
Ja, han hinner nog upp till 1000 om han fortsätter det där. Jag vet inte om det är någon värmlänning som har gjort det. Det kan inte vara heller, va?
Nej, det kan inte vara. Det kan inte vara. Nej, vem skulle det kunna? Alltså, ja, det beror på. Thomas Sten i för sig. Han gjorde väl över 1000, vad han var där borta väldigt länge. Nu måste vi kolla bara för det.
Ja.
Men han var ju där jättemånga år, visst. Och det var ju 82 matcher har det ju varit i NHL länge.
Jag tror Alexander, hans son, gick väl över 1000 precis och gav sig.
Ja, men han 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 säsonger.
Nej, det är 950 matcher.
Det var 950, du ser. Ja, då kan han, för det måste ju garanterat vara den som har gjort flest, för annars är det ingen som har haft, jag menar, ja, Håkan Loob, tar vi honom som värmlänning, så har ju han en betydligt kortare, och Kjell Dahlin hade en fin men en väldigt kort, och så vidare. Så.
Ja, nej, det blir häftigt att prata om Jonas Brodin om 10-15 år och se vart han landar totalt sett. Men det är ju häftigt med Brodin, Johansson, Eriksson, Ek som vi pratar om, att de är i samma lag också. Från samma stad och tränat ihop här,
tränat på sommaren. Tränat ihop hela hösten. Ja, det är speciellt. Jag gjorde så precis. Det var ju roligt att vi skilde oss åt på Joel och på Marcus i alla fall då. Men annars så la jag Brodin som etta. Jag tycker att han hamnar där. Sen dock ska man säga om Oskar Klevbom. Alltså poängmässigt så gjorde han ju faktiskt fler än Jonas Brodin. Men han spelar ju dessutom i ett första powerplay ofta då i Edmonton. Men det jag tycker är häftigast med honom och förra säsongen är att om vi tittar till istid per match så spelade, då fanns alltså Thomas Chabot, Drew Doughty, Roman Josi och Chris Letang. Det var de enda spelarna i hela NHL som hade mer istid per match än Oskar Klevbom.
Ja, och han är väldigt viktig, var väldigt viktig för Edmonton. Men jag känner också att han har blivit satt i den positionen där han inte riktigt kan excellera. Han är mycket, men han är inte den backen som ska styra det powerplayet på point position i min bok. Utan, det blir nästan lite övermäktigt. Och jag tycker att han skulle vara en 1B-back i det laget. Så, kanske lite mer inriktad på defensiven. Har ett bra skott, men inte den spelskickligaste backen på det sättet. Utan duktig på att transportera pucken. Men ja, jag, utan att lägga någon liksom skugga över hans spel så sett, så känns det som att någonting saknas för att få ut den fulla potentialen. Och om det är axelskadan eller vad det nu tänkas vara, så någonting kände jag ändå att det inte riktigt gjorde att han kom upp till nästa steg i utvecklingen. Men han är ju trots allt, som du säger, det är rätt häftigt att vara den som spelar, då måste han nästan spela 50 mest i hela ligan. Ja, det brukar inte vara någon forward som
Nej. Som ja, i för sig det skulle ju vara typ Dreisaitl eller McDavid i Edmonton i så fall, men annars så. Nej, de är inte uppe, inte på 25-26 är de inte uppe i snitt. Typ 23 eller något som de skulle jag tro låg på. Ja, nej, hur ser det med tanke på att ändå kom ut här om skadan och han berättade om hur, ja, det var ganska gripande på många sätt med dels smärtan han har haft och prata om att som hockeyspelare man van att ta smärtstillande för att klara matcher, men i mitt fall så handlar det, jag kan inte gå på smärtstillande dygnet runt och prata om hur han haft sömnproblem och hur han hade en rädsla för att inte kunna lyfta sina barn när han får hoppas få i framtiden och så vidare.
Ja, nej, det lät ju absolut inget bra, och man gör ju väldigt mycket som idrottsman för att det ska funka. Det är inte hälsosam, det är inget hälsosamt jobb.
Nej.
Som man håller på med på något sätt. Men när man börjar känna att det inte är värt det heller, då kan man ju också börja ifrågasätta hur mycket man är beredd att betala. Vad är lösningen? Jag tolkade det nästan i den intervjun som att han inte riktigt visste själv om det skulle bli bra. Det var väl det värsta, tycker jag. Utan man brukar ju, när man tar ett sånt beslut, ändå känna att ja, men det här gör jag så blir det bra, så sen kör vi igen. Den känslan fick jag inte, men det är också via en artikel. Så vi får hoppas att han tar sin tid och att det blir bra och kommer tillbaka och känner glädje för att spela också, inte en massa oro, för det är ju sällan en bra plats att vara på om man vill prestera.
Ja, precis. Du, sista frågan du ska få innan du ska få tävla, den är det absolut höjdpunkten på poddbesöket givetvis. Tror du, med tanke på Jonas Brodin och att han nu har ett kontrakt till 2028, tror du han någonsin kommer spela i Färjestad?
Nej, det tror jag inte.
Nej, han kommer att avsluta i NHL.
Jag har svårt att se att han, ja exakt, det är väl mer troligt kanske. Nej, det är så långt fram så det är svårt att spekulera i, men är man där borta så länge, och det är inte säkert att det är sista kontraktet då heller. Men han har varit borta så väldigt, väldigt, väldigt länge, så det skulle vara kul, men svårt att se att det kommer hända.
Precis. Då är det Rickard.
Oj, oj, oj.
Det är dags.
Är vi klara då?
Ja, nu är vi klara. Bara...
Då lägger vi på.
Nej då. Nu är det sista, och du vet ju hur detta går till. 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Det är en hockeypersonlighet jag är ute efter.
Oj då.
Och du får svara på en nivå. Du får gärna resonera högt, men säg inte namnet om du kommer på det.
Japp.
Är du redo?
Ja.
På 10 poäng. Nobbade VF-sportens förslag på reportage när vi ville ta med honom till domkyrkan i Karlstad. Bjöd istället in till hemma hos rep med familjen i huset på Marieberg. Det var en väldigt specifik ledtråd.
Ja.
Mycket. Nobbade VF-sportens förslag om reportage när vi ville ta med honom till domkyrkan i Karlstad. Bjöd istället in till hemma hos rep med familjen i huset på Marieberg. Kan avslöja att det var jag som blev nobbad och inbjuden.
Ja, det känns ju som att han borde kunna köra uteslutningsmetoden på, men...
Har du någonting eller vill du 8 poäng?
Nej, jag får ingen klocka som ringer i domkyrkan.
Nej. Finns i den skara av spelare som gjort mål i sin FBK-debut. Och det ska gudarna veta att det finns många. Men det speciella med spelaren jag söker, han blev faktiskt tvåmålsskytt i första Färjestad-matchen. Tror det var mot Luleå. Inte helt säker, men jag tror det var mot Luleå.
Ja.
Jag var inne på det här när Forsbacka Karlsson skulle debutera och skrev att han kommer givetvis göra mål. Nu gjorde han inte det, men det är väldigt många som har gjort mål i debuten. Atte Pentikäinen tycker jag är det bästa exemplet på att man alltid gör mål i sin Färjestad debut. För han gjorde sannoliken inte mycket mål sen.
Han gick ut hårt.
Gick ut hårt, ja. Ja, gjorde mål. Två mål i Färjestad debuten alltså.
Här borde man ju ha någon bra gissning, men jag får inte ihop hela med domkyrka.
Ska vi ta 6 poäng?
Nej, vi får nog gå ner där ändå.
Gjorde bara en säsong i Färjestad där det blev 17 poäng varav 8 mål på 38 matcher. Gjorde därefter 5 säsonger till, och förutom ett kortare gästspel i Rögle väntade då spel i Tyskland, Finland, Tjeckien, Slovakien och Österrike innan han 2012 la av.
Oj.
En säsong i Färjestad, 17 poäng, 38 matcher. Sen kortare gästspel i Rögle, men avslutar annars karriär med Tyskland, Finland, Tjeckien, Slovakien och Österrike. La av 2012.
Ja, det här går ju inget bra. Det är ju någon man har spelat med också. Där.
Det förstår du ju nu.
Det jäkligaste. Det är ju inte bra när man inte får någon...
Du har inget. Vill du ha 4 poängen?
En säsong i Färjestad bara.
Bara en säsong. Två målskytt i debuten.
Nej, jag får inte det här.
4 poäng.
Sämst. Ja. Ja,
det är lugnt. 4 poäng. Gjorde Komet Brno-karriär tidigt och spelade redan som 20-åring VM för Tjeckien. Delar namn med Djurgårdstränaren som tycker att skott faller för lätt.
Ja, då tror jag att jag...
Då har du ett svar på 4 poäng. Ja. Mm, mm. 2 poäng. Att vi ville ta honom till domkyrkan hade ingenting med Guds tro att göra, utan att hans efternamn gör att en plats bakom orgeln där hade varit det absolut mest logiska karriärsvalet. Vem är det jag söker?
Det är Robert Cantor, och det som glädjer mig är att jag missade det här var att jag var borta den säsongen han var i Färjestad.
Ah, du ser! Det var inte en gammal lagkamrat.
Nej, det var jävligt.
Var du nere i Lugano då, eller?
Det måste jag ha varit.
Ja, det känns som den tidsperioden. Jag är lite osäker på vilket år det var.
Ja, han är dessutom lika gammal som mig. Mm. Nej, han inte heller. Han är lite äldre. Men jag har ju sprungit på namnet.
Exakt.
Runt om. Men just den där brokiga karriären var en... Jag tänkte forward när du sa att det var målskytt.
Mm, det är lite luriga som sagt. En back som gjorde två mål i debuten och sen alltså 8 mål på 38 matcher. Det är ju okej liksom av en back så sett. Så att...
Ja, det var ett väldigt bra skott vill jag minnas. Ja, men rätt så vid träffbild.
Ja, precis. Lite av Ilari Melart-skottet under tiden i Färjestad. Han sköt också väldigt hårt men sällan på mål.
Ja, man har fått igång skotten i Växjö så.
Sannoliken. Annars så, de flesta ledtrådarna tror jag alla förstår. Men vi ville ju som sagt givetvis när vi skulle göra ett reportage ta med honom och sätta honom bakom orgen i domkyrkan. Det var väl roligt när han heter Cantor i efternamn. Han sa tyvärr nej.
Ja,
men istället, däremot hemma hos, det kan det ju vara vissa som inte vill, liksom inte vill ta hem media och fota och så, men det var inga problem. Vi fick så gärna komma, bodde i en klassisk Färjestad-lägenhet tror jag, precis borta vid Marbergsskogen i ett hus där jag tror det har bott en hel del spelare på övervåningen.
Ja, du ser, det borde man ha koll på. Mm. Men nej, det här är, man får panik när man går in i det här.
Men du, 4 poäng, det är ju under skamgränsen.
Under skamgränsen?
Eller över.
Alltså det är över skamgränsen?
Ja, jag tycker det. Jag tycker inte du behöver skämmas.
6 poäng hade väl varit godkänt, men ja.
Hade du spelat i Färjestad det året, då hade det varit under skamgränsen. Nu tycker jag du håller dig precis över. Vattnet, ja, huvudet precis över.
Jag lyckades prata med huvudet där
också. Ja, exakt. Du, Rickard, stort tack att du ville vara med och köta hockey.
Ja, men tack själv. Det är alltid roligt, och även om man inte kommer upp i de här längsta nivåerna så har vi ändå fått in ganska mycket på den här tiden.
Du, det här var en bra lång podd. Jag tror vi är över 1,5 timme, så att ingen får klaga på det.
Nej, det, prata kan jag göra fortfarande i alla fall.
Ja, det är bra, det.
Även
bra.
Om man kan känna när man sitter här och ska summera podden att det kanske blev lite väl negativt mot Färjestad, men man vill ju väl för laget i sitt hjärta och hela den biten. Så med de färgade glasögonen som man fortfarande har så blir det ju en kombination av att försöka vara källkritisk och fortfarande vilja det bästa.
Ja, precis. Ja, det är en avvägning. Vi får se var säsongen tar vägen för Färjestad. Vi får se var NHL-säsongen som nu till sist drar igång tar vägen. Men jag säger tack till dig, Rickard.
Ja, tack. Och jag behöver be om ett tips för ditt Pittsburgh också här inför både premiären och säsongen. Vad har du för känsla?
Jag har känslan att det, alltså, som alltid med det laget, med den toppen som finns, om de två, alltså Sidney Crosby och Jeremy Malkin är på topp, då har de alla möjligheter att utmana om Tristan Jari är den han var under den korta perioden. Där känns det som att det är stora frågetecken till det lagbygget. Fall han är en... Han blev faktiskt All-Star-uttagen förra säsongen. Fall han är det, eller... Alltså han har ju nästan typ 30-40 NHL-matcher totalt i karriären. Så det finns väldigt lite erfarenhet på första målvaktsposten. Så där känns det som att de står och faller. Och om de kan hitta lite mer rätt efter det bedrövliga play-in-spelet i somras. Det var... Det var bedrövligt.
Vi får se om de kommer in ordentligt ikväll då.
Mm. Vi håller tummarna för det. Till er andra, VF Hockey återvänder om ett par veckor igen. Tills dess, ha det gött!